بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد دهرنا أفتلكون التفسير بجوز عمة والحمد لله ببلاد فرلكون فادي أمير تفسير بو سورة البروج وبكم إرضاء بحول الله تعالى أتفشاك هنا ما يتفوت سبك سورة سورة الطارق وسورة الأعلى وطم يهار نمل 86 سورة 86 och 87 Tariq, den som framträder på natten. Och denna aya, denna sura uppenbarades i Mekka. Den är 17 aya. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger här: Was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ath-thaqib. Vid himlen och den som framträder på natten. Och vad kan få dig att inse vad den som framträder på natten är? Det är stjärnan med sitt genomträngande ljus. Allah subhanahu wa ta'ala svär här på stjärnorna som faller eller kommer fram på natten. Och även stjärnorna som faller från himlen generellt. Och vi känner ju till att stjärnorna har ju en av effekterna av stjärnorna är att de kan skjuta shayatin. Yani djävularna som försöker att tjuvlyssna i himlen kan bli skjutna eller träffade av en stjärna som faller. Så Allah subhanahu wa ta'ala svär här vid stjärnorna som är ett av himlens tecken. Ett tecken på Allah subhanahu wa ta'alas existens, på hans makt och på hans skapelse. Och Allah subhanahu wa ta'ala svär på vad han vill, som jag har nämnt tidigare. Och om Allah svär på någonting så tyder det på att det är någonting mäktigt. Och sen säger Allah Azza wa Jalla in kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Att det finns inte en enda människa som inte har en ständig övervakare. En varenda människa har utsedda änglar vars uppgift är att hålla räkning på människans goda och onda gärningar. Så människan har änglar som är hafid, som vaktar människan. Och här nämner Ibn Kathir att det här då handlar om skyddsänglarna, el mu'aqibat, el hafadha, som de kallas för. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Som Allah säger i surat Ra'd, att människan har mu'aqibat, änglar, två änglar som vakar över henne, en framme och en bakom, som vakar över människan på Allahs beordring. Gärna att ingenting ska hända människan förutom det som är skrivet. Och ni vet även ibland icke-muslimer använder den här termen att personen hade skyddsänglar. Det är sant. Jag har sett en person som ramlade från ett, vad var det, sexvåningshus. Två. Personerna, mashallah, de levde. Och du har sett folk som halkar från trottoaren och dör. Eller hur? Så subhanallah, det finns ingen, någon överlever 20 pistolskott och någon annan dör av ett myggbett. Eller hur? Så att när tiden är inne, dör man. Innan tiden är inne kommer du inte dö. Du har änglar som kommer att skydda dig och vaka över dig. Och här finner vi också att dessa änglar även vakar över. Vi har ju änglar som också vakar över det vi gör. Eller ketabe. En på höger sida som skriver våra goda gärningar. Och en på vänster sida som skriver våra synder. Och de vakar också över gärna vad människan säger, vad människan gör och även vad människan avser. Allt det här skrivs ner av dessa nobla änglar. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ. Låt människan betrakta vad hon är skapad av. خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقْ. Hon skapades av en framvällande vätska. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبْ. Som utgår från området mellan ryggraden och bröstbenen. Innahu ala raj'i laqadir. Allah är sannoliken kapabel att återföra människan. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ. Låt människan se vad hon skapades av. Här tilltalar Allah subhanahu wa ta'ala människan, och speciellt som de lärde här nämner, de som förnekar återuppståndelsen. Och vi har ju nämnt att den här suran uppenbarades i Mekka. Och att många av Ahlul Mekka förnekade att det finns ett liv efter detta. Även om de trodde på Allah subhanahu wa ta'ala, så förnekade de återuppståndelsen och såg det som någonting omöjligt. Människan efter att ha blivit ben och förmultna ska återuppstå på domedagen. Så många av de kapitel som uppenbarades i Mekka kommer just för att förankra tron på nästa liv. Så här då nämner Allah subhanahu wa ta'ala att låt människan kolla på hennes svaga ursprung, som Ibn Kathir här säger, yani ba'f aslihi alladhi khuliqa min. Yani kolla på vad du skapades från. Du skapades från sädesvätskan. Blandade sädesvätskan från mannen och kvinnan. Yani vad var du för någonting? Du var mindre än en droppe vatten. Yani någonting som behövs ett stort mikroskop, avancerat mikroskop för att ens kunna se vad det är för någonting. Det är ditt ursprung. Yani han som skapade dig från denna vätska, är han inte kapabel att återskapa dig på domedagen? Yani mashallah, du sitter här idag, 1,70 lång, och mashallah, du har syn, du har hörsel, och yani allting mashallah. Kan du relatera tillbaka till att du var den där lilla sädesvätskan? La wallah. Är det inte ett mirakel? Yani med vanliga formuleringar, att du har blivit den du är. Från detta till att du nu sitter här idag. Yani subhanallah. Är han som skapade dig från denna vätska inte kapabel att återskapa dig på domedagen? Ey wallah, han säger bara kun fayakun. Och du kommer att återskapas och stå inför honom. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala också i Koranen då han säger: Huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh. I den aya som Ibn Kathir här nämner, att det är han som påbörjade skapelsen. Och det är han som kommer att, vad kan man säga, återskapa den, vilket är för honom enklare. Gärna att återskapa någonting är enklare än att skapa någonting första gången. Gärna att skapa någonting från intet kan anses som svårt, men ingenting är svårt för Allah subhanahu wa ta'ala. Men rent logiskt sett, har han skapat oss från intet så är det lättare för honom att återskapa oss från någonting. Är ni med? Så låt då människan kolla på den vätska hon skapades av. Och denna vätska skapades från en framvällande vätska som utgår från området mellan ryggraden och bröstbenet. Den här vätskan väller fram från mannen in i kvinnan. Och sen med vätskorna, kroppsvätskorna tillsammans, så skapar då Allah subhanahu wa ta'ala människan. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Innahu ala raj'ihi laqadir. Att han är sannoliken kapabel att återföra människan. Genom att återuppliva människan i den skepnad hon var innan hennes död, för att ställa henne till svars för hennes handlingar. Här finns det två tafsir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Vissa ulema nämner att Allah är kapabel att åter, vad kan man säga, föra åter mannens väska tillbaka var den kommer ifrån. Eller Allah är kapabel till detta. Eller hur? Och Allah är kapabel att återskapa människan. Och det är, inshallah, den, enligt många av de lärda, den mer korrekta tafsir här. För att Allah pratar om återuppståndelsen. Det handlar om livet efter detta. Så att Allah subhanahu wa ta'ala, som skapade det första gången, är kapabel att återskapa det i exakt samma skepnad som du var i detta liv. För att Allah säger i versen efter Yawma Tubla Sarair, den dagen då hemligheterna ska granskas. Vilket gör att man förstår att versen handlar om domedagen. Att han är kapabel att återskapa dig igen på domedagen då hemligheterna kommer att bli tydliga. Är ni med? Så här kan man säga att det är ett bevis på att den här versen då handlar om domedagen. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att den dagen Yawma Tubla Sarair, den dagen då hemligheterna kommer att komma fram. Nej. På domedagen då hemligheterna kommer fram, då det som innan varit dolt kommer att bli synligt. I det här livet så döms människan baserat på hennes yttre. Yani vi dömer folk baserat på vad de gör och säger. Baserat på det kan vi veta om en person är bra eller dålig. Eller om en person begår någonting brottsligt eller liknande, döms personen baserat på vad hon gjorde eller sa. Eller hur? Och vi dömer inte folk baserat på vad de har i hjärtat, utan vi dömer folk på det yttre. På domedagen däremot så kommer folk att dömas på det inre. Gärna vad som fanns i människornas hjärta kommer på den dagen att komma ut. Och den här versen är en indikation på att vi människor ska lägga stor vikt på våra hjärtan, som här Sheikh Uthaymeen nämner i tafsir. Den här versen är ett bevis på att det viktigaste hos människan är det inre, och det är hjärtat. Att det finns folk som lägger vikt på det yttre, de yttre gärningarna, vilket är bra. Men det måste vara en balans. Och det viktigaste är det inre, genom uppriktigheten, den här bekräftelsen av tron på Allah subhanahu wa ta'ala, att ha hopp, att ha fruktan, att ha kärlek till Allah azza wa jalla. Allt det här kommer från hjärtat. Och han nämner exemplet av Al-Khawarij, den här avvikande sekten som kom under Alis tid, eller på, man kan säga, Uthmans tid radiyallahu anhu, som mördade honom brutalt med det falska påståendet att han var orättvis, och sedan mördade även den här sekten Ali radiyallahu anhu, och de stred mot sahaba och tyckte att sahaba inte var riktiga muslimer. Profeten alaihi wasallam beskrev den här vidriga sekten med att de är ett folk. Och han sa till sahaba: ett folk vars bön ni kommer att se ner på era bön jämfört med deras bön. Ni kommer att se ner på era fasta jämfört med deras fasta. Ni kommer att se ner på era koranrecitation jämfört med deras. De gör mer gärningar än sahaba. Men gjorde det dem till bättre? Kalla, absolut inte. Utan profeten alaihi salatu wasalam sa att deras iman, deras koranrecitation går inte längre ner än halsen. Den är avlägsnat från hjärtat. Den är inte länkad till hjärtat, utan det är bara yttre dyrkan. Och det finns inte den här förståelsen och tron i hjärtat. Och han sa att de kommer att lämna islam så som en pil genomtränger sitt byte. Och så kommer de inte komma tillbaka. Och han sa att de är helvetets hundar. De är de värsta av skapelsen under himlen. Och det här ser vi ju idag. Dessa khawarij, yani dessa shayatin, som orsakar fasad i muslimska länder. Kolla vad de gjorde, Daesh, ISIS, vad de gjorde i Syrien. Kolla Shabab, vad de har gjort i Somalia. Kolla de här, vad de har gjort nu i Afghanistan. Vad de sprängde idag eller igår, flickskolan. Dödade en massa små flickor. Yani, vad är det här för jihad? Yani, vart någonstans har det här hemma i vår religion? Det här är satanistiska handlingar som islam är helt fri ifrån. Dessa människor är fria från, yani det de gör har ingenting med islam att göra. Subhanallah. Så man ska inte bara låta sig luras av det yttre, utan det är det inre som räknas. Och därför ska man som muslim alltid eftersträva att rena sitt hjärta. Som vi kommer att läsa i kommande sura: Qad aflaha man zakka. Den som renar sitt inre är den som har fått framgång. Så man ska rena sitt hjärta, rena sitt inre. För att det finns en kroppsdel, en del i kroppen. Om den är frisk är resten av kroppen frisk. Om den är sjuk är resten av kroppen sjuk. Och det är hjärtat. Så det är hjärtat som räknas. Därför säger Allah Azza wa Jal också: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. På domedagen kommer folk inte gynnas av sina pengar och sina barn. De hade detta liv. Utan endast den som möter Allah med ett friskt hjärta, ett sunt hjärta, är den som kommer att gynnas på domedagen. Är ni med? Så det viktigaste är att rannsaka sitt hjärta. Att inte smutsa ner sitt hjärta och sitt inre med synder. Med att kolla på haram och lyssna på haram och att umgås med dåliga människor. Och göra saker som inte är tillåtna. Att vara avlägsen från att minnas Allah, inte läsa Koranen. Allt det här kommer att göra att ditt hjärta hårdnar. Kanske till och med det blir sjukt, kanske dör till slut. Så att ta vara på era hjärtan. Rena era hjärtan. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter detta: فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Att hon har varken någon kraft eller hjälpare. Yani den dagen då de icke-troende som förnekade domedagen, deras inre kommer att blottas, kommer att komma ut i ljuset, så har de ingen hjälpare, de har ingen kraft eller hjälpare. Och här nämner vissa i tafsir, yani kraft, de har ingen utomstående person som kan hjälpa dem och avvärja Allahs straff. Och de har inte heller någon hjälpare med sig själva. Ja, de kan inte avvärja Allahs straff och de kan inte heller hämta någon som kan göra det. utan det är du själv som kommer att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Och ingen finns där för att hjälpa dig. Wallahi, inte ens dina föräldrar, dina barn, dina nära och dina kära. Inte ens profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Vad sa han? Ja, Fatima bint Muhammad, jag kan inte gynna dig hos Allah det minsta. Yani, det är varje person som kommer att få argumentera för sig själv på domedagen med vad han gjorde i detta liv. Så därför så ska man inte förlita sig på andra människor, utan man ska förlita sig på Allah. Och man ska försöka att ha ett sånt rent inre som möjligt, ha så mycket goda gärningar som möjligt, så att man möter Allah subhanahu wa ta'ala med ett rent och ett friskt hjärta. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, vid himlen med dess återkommande regn, وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, och med jorden med sin klyvning, då den yani klyvs så att växter och träd och vattendrag kan tränga fram. Här så svär Allah subhanahu wa ta'ala på himlen och dess regn som är ständigt återkommande, och jorden och vad som växer där ur. Den här har vi två tecken. Tecken i himlen och tecken på jorden. Och Allah subhanahu wa ta'ala kallar det här regnet för återkommande. Återkommande på vilket sätt? Yani, återkommande då regnet kommer i sina säsonger. Ni vet, i många länder så kommer ju, vad kallas det för? Monsunregnet. Det kommer under regnsäsonger, regnperioder. Och som sahaba sa, skulle regnet inte komma tillbaka så skulle det orsaka torka, djuren och människorna skulle svälta och dö. Så alhamdulillah, det är tecken att regnet kommer tillbaka på samma tid varje år. Det är inte tecken. Vad är det tecken? Men de här sakerna tar vi för givet. Ja. Så regnet som återgår. Och jorden som då öppnar sig med dess grönska som kommer ut. Och sen svär Allah subhanahu wa ta'ala, eller vad är det Allah svär på? Han svär här vid Koranens äkthet. Då han säger innahu laqawlun fasl, att denna Koran är sannoliken ett avgörande tal. En som avgör mellan sanning och falskhet. Wa ma huwa bil hazl, och den är inte något skämt. Så här svär Allah subhanahu wa ta'ala på att Koranen är fasl. Det vill säga att den är någonting avgörande. Ja, Ibn Abbas sa haq, denna Koran är fasl, det vill säga sanning. Och vissa av sallaf sa hukum adl, rättvis domare. Och den är inte falsk, den är inte ett skämt. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver här Koranen med att den är sann och den är avgörande. Fasl kan här hänvisas till att den är furqan, som Allah beskriver den med. Furqan är en måttstock med vilket sanning skiljs från falskhet. Shirk skiljs från tawhid. Sunna skiljs från bid'ah. Lydnad från olydnad. De goda från de onda. Mörker från ljuset. Yani Koranen är fasl. Den är en bok som skiljer på rätt och fel. Den skiljer på folk. Den skiljer på ideologier. Och det är en jätteviktig sak att veta. Att Koranen är en måttstock. Är något som skiljer på sanning och falskhet. Yani, vill du veta vad sanningen är, du finner den i Koranen. Vill du veta vad falskheten är, du finner dess beskrivning i Koranen. Så att du kan hålla dig borta från det. Och därför är det viktigt att förstå att islam har kommit med det här budskapet. Att den skiljer på vad som är rätt och fel. Och Muhammad alaihi salatu wassalam kom också som en särskiljare mellan rätt och fel. Då änglarna sa, som det finns i Bukhari, wa Muhammadun farqun bayna an-nas aw farqun bayna an-nas, att Muhammad är den som skiljer mellan folk. Muhammad är den som skiljer mellan folk, mellan troende och icke troende, skiljer mellan vad som är rätt och fel. Så att, och det här är viktigt idag, för att idag så finns det hos vissa den här flummiga mentaliteten att samla allt och alla. Att man inte får peka fingret och säga att någonting annat är fel. Utan allting är rätt och alla har rätt. Vilket vi kanske har lärt oss i skolan. Nej, man får inte säga att någon har fel. Aha, vi känner kanske igen det. Men så är det inte fallet. Det är ju att förneka sanningen. Att vara blind för sanningen. Även den som säger så, kommer någon dag att peka finger på någon och säga att de gör fel. Ja, ni, de som sitter i fängelse, har de inte gjort fel? Ja. Den som går mördar små barn, har de inte gjort fel? Men självklart så finns det rätt och fel. Men yani, man kanske inte vill trampa någon på tårna, så man kör med den här flummiga stilen att vi alla har rätt och allt är rätt. Och så länge du tycker att du har rätt så är det rätt. Nej, så är det inte. Utan det finns en sanning. En ultimat sanning, en enda sanning. Och det är den som Allah som har talat uppenbara. Och resten är fel. För två kan inte vara rätt. Eller hur? Koranen gör här anspråk på att vara den enda sanningen. Det betyder att allting annat är falskt och det är fel. Så allting som strider mot Koranen är fel och falskt. Och den är inte något skämt. Den här tillbaka visar Allah subhanahu wa ta'ala de påhopp som Muhammad a.s. fick utstå i Mekka. Och som vi också får utstå idag. Och som profeterna fått utstå i alla tider. Vilket är att de påstår att Koranen är falsk. Att Allahs uppenbarelse är falsk. Att den inte är sant. Den är skämt. En historiebok. Den är asatir al-awwalin. Påhittade berättelser från de tidigare. Den är sihr. Den är shi'r. Eller liknande saker som de kommer med. Och då säger alla nej. Stopp. Det är inte sant. Utan denna bok är sanningen. Och den är allt annat än falsk. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala innahum yakiduna kayda. De smider förvisso planer. Wa akidu kayda. Och jag smider också en plan. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Så ge de otrogna anstånd. Ge dem mer tid. Och du ska snart få veta vad som väntar hos dem. Hos Allah subhanahu wa ta'ala för straff och hämnd. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala en egenskap som Allahs fiender i alla tider har haft. Och det är att de sitter och smider onda planer. Onda planer i att stoppa sändebuden. Och det här vet vi från Sira. Hur de planerade i att försöka döda profeten Muhammad a.s. Först de planerade att försöka manipulera honom. Att få honom att vara tyst, eller hur? Sen manipulerade de i att försöka på något sätt gärna få honom att kompromissa. Det funkar inte. De ville få dem utvisade från Medina, från Mekka. Och sedan till slut då döda honom. Alltså, det var det enda de gärna kom fram till. De smed sina planer och försökte. Men subhanallah, Allah planerade och Allah är det bästa att planera. Och deras planer vände sig emot dem. Yani de tänkte att muslimerna är få och vi ska stoppa islam. Och subhanallah, efter, vad var det, 13 år någonting, så kommer profeten Muhammad a.s. tillbaka segerrik och erövrar Mekka. Subhanallah. Många av dem som planerade blev muslimer. Deras barn, fruar, släktingar blev muslimer. Och fram tills idag så är de på denna religion från deras släkt. Så de planerar och alla planerar. Och det här ska man som muslim alltid vara medveten om. Att Allah nämner i Koranen att de planerar, de smider onda planer. De är enade i att slåss mot islam och muslimer. De är enade i att samla sina rikedomar. Yunfiquna amwalahum liyasuddu. De vill samla sina pengar för att stoppa Allahs väg. Stoppa spridningen av islam. Spendera miljardtals på tankesmedjor, på olika saker, på hemsidor, på folk som sitter, troll som sitter och jobbar mot islam dag och natt. Subhanallah. Men det hjälper inte. De som Allah säger försöker att blåsa ut Allahs ljus. Men vad händer? Allah kommer att fullborda sitt ljus. Allah kommer att göra det dominerande. Allah kommer göra denna religion dominerande. Och den vinnande religionen över allting annat. Hur mycket de än försöker. För att Allah är den som ger denna religion seger. Det är inte du och det är inte jag. Utan det är Allah subhanahu wa ta'ala. Och självklart vi kan ju vara soldater som det hjälper till att arbeta för att sprida denna religion. Men i slutändan är det Allah subhanahu wa ta'ala som har lovat att denna religion kommer att vara den dominerande. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمِّلْهُمْ رُوَيْدَ. Att ge dem då anstånd, ge dem uppskov. Yani, de kommer att få se vad Allah har planerat för dem och vilka straff som finns i förberedelse för dem. Så som Allah säger, numatti'uhum qalila thumma natarruhum ila adabin ghalid. Att vi ger dem uppskov en kort tid och sedan så tvingar vi dem till ett hårt straff. Och det här kallas för el-istidraj. El-istidraj. Yani, vi kan ibland blir fundersamma över att okay, de planerar mot islam, de krigar mot islam, de försöker döda islam och muslimer och stoppa islam på alla möjliga sätt. Vi ser nu vilka sjuka metoder de använder. Det är värsta av allt kanske Kina, eller hur? Det här med koncentrationsläger. Ja, subhanallah. Det är sjuka medel. Ibland folkmord, de gjorde mot rohingyerna. Ibland ja, olika former av förföljelser och förtryck mot muslimerna. Och ibland är det i demokratins namn och yttrandefrihetens namn. Och det ena och det andra. Men det är bara gärna från shaitan. Subhanallah. Men de kommer inte lyckas. Och vi ska inte heller tappa hoppet och tänka, men varför sker det? Jo, det kan vi tänka. Varför sker det? Ransaka oss själva. Eller är det ett straff? Ska vi göra toba? Är det en prövning? Och så vidare. Men att vi alltid ska veta att Allah subhanahu wa ta'ala har dem under sin uppsikt. Allah är inte ovetande om vad de gör. Allah vet vad de gör och han ger dem uppskov tills det att han tar deras liv plötsligt i detta dåliga tillstånd. Och sedan så kommer de föras till det eviga straffet i helvetet i all evighet. Är ni med? Så som muslim ska man ha det här framför sig. Att hans namn nu, de gör förtryck, de gör dulm. Men deras dag kommer, deras tid kommer. Det är garanterat. De planerar, Allah planerar. Allah ger dem uppskov och Allah kommer att straffa dem. Garanterat. Är ni med? Och det ger muslimer den här tryggheten. Och glädjen att rättvisan kommer att skippas. Namn. Vi går vidare till nästa sura, sura Sabbihismur Rabbikal A'la, som är sura 87. Och det är också en sura som uppenbarades i Mekka. Och den är 19 ayat. Och Ibn Kathir nämner några hadither om dygden av denna sura. Han nämner från Bukhari Muslim att då Mu'ad radiyallahu anhu hade lett folket i salat al-Isha och dragit ut på bönen. Han läste väldigt långt och folk blev trötta och så gick de och klagade till profeten alaihissalam. Och han då rättade honom och sa då att du skulle istället ha läst kapitel som Sabbihisma rabbikal a'la wa shamsi wa duhaha وَلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَ. Han nämnde dessa tre sura som en exemplariska kapitel att läsa i salat al-Isha. Och det här har vi nämnt innan. Man enligt sunna brukade läsa olika längd beroende på bönen. Så Isha-bönen är den bönen där folk har jobbat hela dagen, de är trötta, de vill gå hem och sova. Så därför ska man inte dra ut på den bönen. Till skillnad från Fajr där folk är utvilade och de mashallah har sinnesro, de har inte någonting annat att göra. Så Isha är det passande att läsa ungefär en halv sida då. För surat al-A'la är en halv sida. Al-Shams och al-Layl är också en halv sida. Så de är passande att läsa i Isha-bön. Och det är också autentiskt bekräftat att profeten alaihi salatu wassalam brukade läsa Sabbihisma rabbikal a'la och hal ataka hadithul ghashiya i vilka salat? Jag frågar er. Vilka salat brukade han läsa dessa två sura?
Eidbönen.
Vad mer? Jum'a, precis. Fredagsbönen och Eidbönen. I första rakan Sabbihisma rabbikal a'la och i andra rakan hal ataka hadithul ghashiya. Och han brukade också läsa Sabbihisma rabbikal a'la i en annan bön. Vilken bön? Qiyam al-Layl. Mer specifikt? Nej, inte Tarawih. Witr, precis. I de tre sista rakan, alltså Witr, så läste han surat al-A'la i första. Och al-Kafirun i andra. Och al-Ikhlas i tredje. Det här är autentiskt. Och det lades till i en riwaya på hadithen. Al-A'la i första, Al-Kafirun i andra och de tre sista sura i den sista rakan. Yani Qul huwallahu ahad, Al-Falaq och Al-Nas. Okej? Så att man kan variera, läsa så och så. Det är inshallah ta'ala, båda är sunna. Naam. Det berättas också från Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu att när Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, så sa profeten alaihissalam till sahaba, اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ, denna ska praktiseras i era ruku. Och när Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade sabbih ismi rabbika al-a'la, så sa han ij'aluha fi sujudikum. Den här ska ni säga i era sujud. Och denna hadith är autentisk. Och det är den hadithen som används bland annat på att det är obligatoriskt att säga subhana rabbi al-azim i ruku' och subhana rabbi al-a'la i sujud. Okej? Så i ruku' där har vi ayan från surat al-waqia. Fasabbih bismi rabbika al-azim. Yani säg subhana rabbi al-azim i ruku'. Den profeten alaihi wasallam sa den här ska vara i ruku'. Och sabbih bismi rabbika al-a'la, den här ska vara i sujud. Okej? Så att den här suran, mashallah, är en mäktig och vacker sura. Och det berättas också i Musnad Imam Ahmed att Ibn Abbas sa att då profeten a.s. läste Sabbih ismi rabbika al-a'la, så brukade han säga Subhana rabbi al-a'la. Eller han brukade säga denna dikken. Nah. Och här beordrar Allah subhanahu wa ta'ala oss människor att prisa, glorifiera din Herres namn, den högsta. Subbih ismi rabbika al-a'la. Yani, tasbih är här att yani, frigöra, glorifiera, upphöja Allah subhanahu wa ta'alas namn från alla brister, från all sammankoppling med avgudadyrkan. Att upphöja Allah från att ha brister, defekt, från att ha en partner, en son eller medgudar och liknande. Du upphöjer Allah. Vilket är det du gör då du säger subhanallah. Yani sabbih subhanallah. Det är samma yani, grundord här. Så upphöj, prisa och glorifiera din Herres namn. Al-A'la. Allahs namn, ett av hans namn är den högste. Och det finns ju som vi har nämnt tidigare tre namn som är liknande, som tyder på Allahs ulu, hans höghet. Vilka namn är dessa?
Al-Alim.
Nej.
Al-A'la.
Al-A'la, ahsan, det var det vi nämnde. Vad sa systern? Al-Muta'al, ahsant.
Al-Ali.
Al-Ali, precis. Och Al-Ali och Al-Azim. Så, och det är väl sura, det är väl ayat al-Kursi, och Al-Ali och Al-Azim. Så, Al-Ali, Al-A'la och Al-Muta'al. Som alla tyder på att Allah är över sin skapelse. Allah har rest sig över sin tron. Upphöjd, frånskild, från skapelsen. Och det här är från de bevisen som kan användas på att Allah subhanahu wa ta'ala är över skapelsen och inte bland skapelsen. Allah finns inte över allt som vissa säger. Och Allah finns inte i folk. Utan Allah subhanahu wa ta'ala är frånskild från sin skapelse. Och vad skulle namnet annars betyda? Al-A'la. Det skulle inte ha någon betydelse. Utan Allah subhanahu wa ta'ala, han är den högsta. Laysa fawqahu shay. Det finns ingenting över Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa fasawwa, att det är han som har skapat och sedan format. Walladhi qaddara fahada, och det är han som har förutbestämt och sedan väglett. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala är den som har skapat allting, och han har skapat allting på bästa sätt. Allah subhanahu wa ta'ala i den som då har skapat skapelsen, fasawwa, yani har skapat och format människan i den bästa formen. Alladhi ahsana kulla shay'in khalqa, som Allah säger i surat Sajda, till han som skapat eller fullbordat, skapat allting i perfektion. Yani om du kollar på ska vi se det. Nej, om du kollar på allting yani i naturen, skapelsen, så finner du att allting är skapat i rätt yani storlek, rätt proportioner. Till exempel, kolla på insekter. Tänk om en fluga skulle vara så här stor. Eller en geting skulle vara så här stor. Eller en spindel skulle vara flera meter. Eller en kackerlacka skulle vara flera meter. Eller elefanten skulle vara så här lite. Yani, vi tar det, återigen, vi tar saker för givet. Är det inte så? Men subhanallah, allting är perfekt. Våran är människans proportion i storlek till resten av saker och ting i naturen. Tänk om vi var små som myror. Eller tänk om vi var stora som berg och så vidare. Är inte allting i perfekt proportion? Är inte detta ett av alla bevisen på Allahs existens? På att Allah har skapat denna skapelse? Subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala som skapade allting har också förutbestämt och sedan väglett. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. Genom Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt och skrivit ner i Lawh al-Mahfuz i ödet 50,000 år innan skapelse vad varje människa kommer att möta och välja i detta liv, lycklig eller olycklig. Och sedan så vägleder Allah subhanahu wa ta'ala människan till det hon är skapt för. Men samtidigt så har ju människan också en fri vilja. Allah visste vad hon skulle välja i detta liv. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى. Eller affan han säger, nej. Och det är han som har frambringat betesväxterna. فَجَعْلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Och sedan gör han dem vissna och mörka. Här finner vi också en tecken i skapelsen på att Allah subhanahu wa ta'ala har frambringat med det vatten han sänder ner från himlen i olika former av växtlighet, grönska som människorna tar nytta av. Och sedan så gör Allah subhanahu wa ta'ala den här växtligheten så att den vissnar och försvinner. Det här är en påminnelse om de världsliga gåvorna som Allah subhanahu wa ta'ala givit till människorna. Och sedan så nämner Allah subhanahu wa ta'ala en till gåva, en till ni'ma. Och det är Al-Quran, att han lärde människan denna välsignade bok. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Vi ska lära dig recitera så att du inte glömmer någonting. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. Utom det han vill, han känner förvisso det uppenbara och vad som är fördolt. Yani, vi ska lära dig, ja Muhammed, att recitera så att du inte glömmer någonting. Allah subhanahu wa ta'ala sände ängeln Jibril med uppenbarelsen under 23 års epok. Och ängeln Jibril repeterade för profeten alaihi wasallam så att han skulle memorera. Han kunde varken läsa eller skriva, våra profet alaihi wasallam. Så han lärde sig allting utantill. Och Allah subhanahu wa ta'ala underlättade detta för honom. Gav honom alla förutsättningar. Och lovade då att han skulle kunna den. Han lärde sig Koranen utantill. Och lovade här att han inte skulle glömma förutom vad Allah vill. Och här nämner de lärda. Vad menas med detta? Jo, att han kunde glömma någonting under en kort tid på grund av en vishet. Som till exempel, det hände, om jag inte har fel, 4 gånger eller 5 gånger. Att profeten alaihi sallallahu alaihi gjorde sujud i sahu i bönen. Och en av gångerna så hade han blandat ihop sin läsning, eller glömde bort. Och då så sa han till sahaba, varför påminner ni mig inte för? Men i alla fall, Allah fick honom att glömma här för att lära oss, vi som ska leda folk i bönen, hur vi ska göra om vi glömmer en vers i bönen. Och hur personen bakom imamen ska göra för att rätta honom. Genom hade han inte glömt, hade vi inte vetat, för han var den enda imamen på hans tid. Är ni med? Så att de här sakerna som skedde, skedde på grund av en vishet. Men det var inte så att han glömde och sen glömde för evigt. Nej, utan han glömde och sen självklart kom han ihåg versen. Men för den stunden fick Allah honom att glömma. Är ni med? Så att det finns en vishet i allting, mashallah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Att Allah subhanahu wa ta'ala vet förvisso vad som är uppenbart och vad som är dolt. Yani Allah subhanahu wa ta'ala vet vad som är passande för människorna. Och därför så har han då lagstiftat vad han vill för människorna. Som här Imam Sa'di säger. Att Allah subhanahu wa ta'ala vet vad som är lämpligast för människorna. Och Ibn Kathir nämner här att Allah vet vad människan gör öppet och vad människan döljer inom sig. Vad människan säger och vad människan gör. Och ingenting är dolt från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är också en tankeställare till oss. Att vi ska ha al-muraqaba. Vi ska ha denna medvetenhet om att Allah subhanahu wa ta'ala ständigt ser oss och hör oss. Han vet vad vi tänker. Han vet vad vi avser när vi sneglar med våra blickar. Allting är öppet och känt för Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah azza wa jall: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Att vi ska underlätta vägen för dig till det lätta. Och då säger Ibn Kathir, att vi ska underlätta för dig أَفْعَالَ الْخَيْرُ وَأَقْوَالِهِ. De goda gärningarna och de goda gärningarna i form av tal. وَنُشْرَ لَكْ شَرْعًا سَهْلًا سَمْحًا مُسْتَقِيمًا. Och vi ska lagstifta för dig en lag, en religion, som är enkel, som är överseende, som är rak, adlen, rättvis, utan krokigheter. Wala haraj, wala usr, och utan svårigheter. Mashallah. Här, två saker. Ett, att Allah subhanahu wa ta'ala underlättade för profeten Muhammad a.s. att göra de goda gärningarna. Och det här finner vi också. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهِ. Att saker och ting är enkelt för den Allah underlättar för. Och han sa också i hadithen: اِعْمَلُوا فَكُلُّ مَيَسَّرْ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Att agera, ni gör gott till sahaba. Förlita inte på ödet, utan agera, gör gott. Och för varje person kommer att få underlättat för sig vad Allah har skrivit. Och vi finner ju också att personer som gör gott, för den personen kommer Allah att underlätta att göra mera gott. Så när man är på den rätta vägen, den raka vägen, så underlättas det för en att göra det goda. Och är man någon gång inför en svårighet, man kanske ska utföra ett prov som är svårt, eller man ska utföra en i någon uppgift som är svår, så kan man också säga den kända duan: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana sahla. Och Allah, det finns inget enkelt förutom det du har förenklat. Och du är den som gör det svåra enkelt. Säger man den här duan innan en svårighet, så kommer Allah azza wa jalla att underlätta. Och den här duan finns med i dua-böckerna. Det händer ibland att folk frågar: kan du repetera? Nej, jag ska inte repetera, utan den finns med i dua-böckerna som ni ska ha med er, eller i appen där ni också kan, mashallah, läsa och memorera. Och Allah azza wa jall kommer också underlätta för dig själva religionen. Religionen i sin helhet är enkel. Ad-dinu yusr, yuridu Allahu bikumul yusr. Allah vill underlätta för dig. Bu'ithu bil hanafiyyati samha. Profeten alayhi salatu wassalam sa: jag sändes med uppriktighetens religion, as-samha, som är lätt överseende. Den är inte komplicerad, den är enkel. Ad-dinu yusr. Allah, eller profeten, säger att religionen är enkel, alayhi salatu wassalam. Allah har inte lagt någon börda eller svårighet på er i religionen. Och det här, kära bröder och systrar, är en viktig princip vi ska ha med oss. Hela islam är enkel. Inte så att vissa aspekter av religionen är enkel. Ingenting från islam är komplicerat. Ingenting. Det finns inte. För då skulle det vara motsägelsefullt att Allah säger att religionen är enkel, men det finns något som är svårt. Är din och Yusuf, din, yani allt i religionen är enkelt. Han sa inte förutom si och så. Allting i religionen är enkelt. Och om en av dessa enkla aspekter av religionen skulle bli svår för en person på grund av en viss situation, så har religionen kommit och underlättat för den personen. Som nu till exempel, nu vi fastar Ramadan. Du fastar 16-17 timmar, du får inte äta och dricka på dagen. Men om du är sjuk och inte kan det, det här är inshallah enkelt. Det kräver lite uppoffring, men det är inte omöjligt. Det är enkelt, alhamdulillah. Men om du inte skulle kunna, på grund av hög ålder, på grund av graviditet, på grund av att du ammar, på grund av diabetes eller liknande, behöver du inte fasta. Och du får inte ens fasta om du skadar dig. Så det har religionen kommit att underlätta. Är ni med? En person ska be. Man kan inte be ståendes, han får be sittandes. En person är sjuk, han kan inte be bönen på sin tid. Han får slå ihop vuhur och asr. Han får slå ihop maghrib och isha. Och så vidare. Yani religionen har kommit och underlättat. Allah har underlättat för det. Så därför finns det ingenting svårt i islam. Och det här är viktigt när vi är da'wa till folk. När vi pratar med ungdomar. Säger, det är så svårt, så komplicerat, så mycket regler och allt är haram. Nej. Religionen är enkel. Den är enkel att praktisera. Du kan kombinera det med vardagsliv. Du kan kombinera det med ett familjeliv. Du kan kombinera det med en karriär, med studier. Det finns ingen motsägelse, ingenting motsägelsefullt här. Utan, alhamdulillah, religionen är anpassningsbar och enkel. Till alla tider, alla platser och alla människor. Så Allah Azza wa Jal underlättar. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ ذِكْرًا. Så påminn ifall påminnelsen kan gynna eller ge nytta. Säger ذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى. För den som fruktar Allah kommer att låta sig förmanas. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Men påminnelsen kommer att undvikas av den usla. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att du, ja Muhammad alaihi salatu wassalam, ska påminna de som vill låta sig påminnas. Yani de som tar nytta av din påminnelse. Som Ibn Kathir här säger, de vars hjärta yani känner till Allah och vet att de ska möta Allah. Yani, de människorna som är mottagliga. Och han säger här, vi lär oss från denna ayah, en adab. En, vad kan man säga, etik, en regel. Och det är att man inte ska sprida kunskap till annat än dess folk. Ja, ni vad han säger här. Allah säger, påminn den som vill låta sig påminnas. Och det finns olika åsikter om denna tafsir. Men här är en tafsir. Och det är att ge inte kunskapet till den som inte vill ha den. Till den som inte kommer att ta emot den. Till den som kanske kommer att agera felaktigt, eller kommer att, vad kan man säga, du kommer att få en motsats effekt om du ger personen kunskap. Och det här berättas från vissa av Salaf, och det berättas från profeten Isa a.s. Och det finns i Bibeln att han ska ha sagt, kasta inte pärlor till svinen. Kasta inte pärlor till svinen. Yani, pärlor i den islamiska liknelsen är kunskap. Även om du drömmer om pärlor så är det oftast kunskap. Så kasta inte kunskapen till svinen. Vad ska de göra med det? Vad ska svinen göra med pärlor? De vill inte ens äta dem, eller hur? Så kasta inte kunskapen till den som inte vill. Utan ge kunskapen till den som vill ha den. Och därför citerar han också här Ali radiyallahu anhu som sa, och det här är autentiskt: مَا أَنْتَ مُحَدِّثٌ قَوْمٍ حَدِيثًا لَا يَبْلُغُ أُقُولَهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْدِهِمْ فِتْنَةً. Ali radiyallahu anhu sa att du ibland berättar en viss kunskap för ett folk som inte är mottagliga. Och det blir för dem en fitna. Det är helt över deras nivå. Och Abdullah ibn Mas'ud sa: حَدِّثُ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُرِيدَ أَنْ يُكَدِّبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Tala till folk på deras nivå. Tala till folk med det de förstår. Vill ni att de ska förneka Allah och hans profet? Så vad vi lär oss här, det här är en jätteviktig princip, jag shabab. Det är att inte allt du vet sägs till allt och alla. Det är inte all kunskap som sägs till allt och alla. Och det här är en generell regel. Yani, om du har ett barn, ska du lära barnen de mest avancerade av grammatiska formuleringar? Eller ska du lära barnen säga pappa, mamma, och jag vill ha, jag vill inte ha? Yani, tala till varje person på dess nivå, eller hur? Och det är jätteviktigt. För vissa, det här är en viktig punkt jag ska ta upp här. När det kommer till da'wah, de har ingen hikma, de har ingen vishet. Och speciellt här, förr i tiden när du talar individuellt till folk. Nu är sociala medier, du lägger upp en sak, den är vi hela världen, tillgänglig. Men i vissa saker folk förstår sig inte på. Vissa saker kräver en förklaring. Är ni med? Kräver en förklaring. Det är över folks nivå, över folks förstånd. Och när de läser den så blir det istället ett frågetecken. De får ett tvivel kanske. För att de inte får saken förklarad för sig på ett korrekt sätt. Uttalandet är korrekt. Men det kräver att en tafsir, en förklaring. Eller hadithen är korrekt. Men det kräver en tafsir och en förklaring. Förstår ni? Och personen kanske inte är på den nivån. Personen har precis börjat praktisera islam, blivit muslim. Och du lägger massa avancerade, komplicerade saker på dem. Och de förstår inte, det blir för mycket. Är ni med? Så därför tala till folk på deras nivå. Och man säger också på arabiska i vishet ta'amul kibar summa sigar. Att de stora smak är bebisarnas eller spädbarnens gift. Yani, till exempel, mashallah, jag vill ha en kväll till oxfilé, skulle vara nice till iftar, eller hur? En steak. oxfilé eller någonting sånt. Kan jag ge det till en nyfödd bebis? Kan jag ge honom steken? Bara stoppa in i munnen. Vad kommer hända? Men om han ens får in en bit i munnen kommer fastna i halsen. Förstår ni? Eller de säger honung, medicin för de vuxna. Det är farligt för spädbarn ibland. Är ni med? Så att tala till folk på deras nivå. Vad är det den här personen behöver? Vart är den här personen i hans din? Hur ska jag tala till denna person? Vissa av dem säger, nej, det är hack, det är sanning. Och de bara kastar all kunskap på en person. Och personen är inte där. Alltså, det här blir för mycket, jag pallar inte. Eller hur? Så jätteviktigt att kolla vad personen är idag. Vad är det personen behöver? Har personen korrekt aqida, tawhid? Nej, khalas, då är det det jag ska fokusera på. Det är det viktigaste. Be personen sina salat? Nej, men då är det det jag ska fokusera på. Inte att personen lyssnar på musik eller snusar eller något sånt. Gärna noppar ögonbrynen. Det här är sekundära saker som kommer senare. Viktigast är att personen har aqida. Att personen har as-salat. Personen har korrekt grund i sin din. Det är det viktigaste. Och sedan kommer de andra aspekterna av religionen. Allting är viktigt, men vissa saker är viktigare än andra. Eller hur? Och därför finner vi i islam att tadarruj. Att man tar saker och ting stegvis. Man börjar stegvis. Vad sa profeten till Mu'adh radiyallahu anhu? Du kommer att komma till ett folk som är Ahlul Kitab. Det första du ska kalla dem till är vad? At-tawhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. De förstår sig på vad det betyder. Om de accepterar, då skulle du lära dem vad? As-salat. Om de accepterar, skulle du lära dem? Az-zakat. Yani at-tadarruj stegvis. Jätteviktigt. Men, frågan här. Den här versen, ska vi se vad Imam Sa'd också nämner här. Frågan är här. Påminn den som vill låta sig påminnas. Betyder det att vi inte ska göra da'wa på en person som inte vill lyssna? Ni kan förstås av den här versen. Allah, det korrekta är att vi gör da'wa. Belli. Du förmedlar budskapet, du lär dig budskapet, du förmedlar budskapet och Allah är den som väljer. Okej? Okay? Man kan inte säga så här, men ingen vill lyssna, jag ska inte göra da'wa på någon. Du kan ju ha den inställningen, eller hur? Att folk bryr sig ändå inte. Men då kommer du inte att prata med någon. Utan vi finner att även profeten Alayhi-Sat-Islam pratade med de värsta människor i Mekka. Gång på gång på gång. Nu har Alayhi-Sat-Islam pratade 950 år. Försökte på alla möjliga sätt, öppet och dolt och privat och på alla möjliga sätt. Eller hur? Så att man ska kalla till budskap. Men om man märker att kallas det är stopp. Personen vill inte. Och det blir en motsatseffekt. Personen blir aggressiv eller våldsam om du börjar prata om islam. Kallas, lägg ner. Personen börjar svära åt dig och religionen om du pratar om islam. Kallas. Kallas, du får möta alla på dum idag. Jag har gjort mitt. Är ni med? Så att man ska förmedla. Och du säger här Imam Sa'd också. Att ibland när du förmedlar så kanske det inte tas emot i sin helhet, men det tas emot delvis. Då har du gjort nytta. Genom du förmedlar en viss kunskap och en del av budskapet tas emot, det är framgång. Och sen kanske du behöver prata en gång till för att nästa del av budskapet ska ta emot. Förstår ni? Så att man ska inte bara tänka att nej, jag kommer med sanningen, personen ska acceptera allt nu på en gång. Gör han inte det, khalas, extra personen ska aldrig prata med honom. Så gör man inte där. Utan vissa personer behöver att man pratar med dem flera gånger. Och ni själva kanske kan relatera till hur ni var. När ni inte var praktiserande. Om någon skulle ha kommit till dig med allt. Bror, du måste ha skägg. Ta upp byxorna. Du får inte lyssna på musik. Du får inte göra sig och så, 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 så. Lista med 200 regler. Du kanske skulle säga, men bror, tyvärr. Eller hur? Men ja, ni tjöjer, tjöjer. Sakta, sakta, mashallah, du accepterade sanningen, eller hur? Så det är viktigt att man försöker att ha hikma när man gör da'wa på folk. Och jag säger att man ska kompromissa, man ska vara tyst om sanningen. Vi talar här om prioriteringar och att ta saker och ting stegvis. Och att ha tålamod i att lära folk. Och också hur du presenterar kunskapen för folk. Att inte bara så här, här är sanningen, acceptera, så här, hård. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيدًا قَبْلًا فَضَّ مِنْ حَوْلِكَ. Yani om profeten, alla säger, om profeten alaihissalam skulle vara hård, sträng och hårdhjärtad, så skulle folk fly från dig. Men du ska istället vara lin. Du ska ha en lin, rift, mjukhet, vänlighet, snällhet, välvilja när du talar till folk. Då kommer de känna av detta och inshallah de kommer att vara mottagliga till det du har att säga. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala då att den som fruktar Allah är den som kommer att låta sig förmanas. Det är den som kommer att ha nytta av påminnelsen. Den som fruktar Allah är den som tar nytta av varje god påminnelse. Och yatajannabuha al-ashqa, men påminnelsen kommer att undvikas av den usle. Yani personen som är låg, som är värdelös. Ja. Och då säger Allah sen vad som kommer att hända med denna person. Den som inte vill låta sig påminnas och höra sanningen. Alladhi yasla an-nar al-kubra. Den som ska brinna i den största elden. Denna person kommer att få brinna i den största elden som är i förberedelse för dem. Den elden som brinner hela vägen in till människors hjärtan. Bränner sönder huden och bränner sönder människorna som då efter återigen får sitt skinn tillbaka och bränns sönder i all evighet. I en eld som är 70 gånger varmare än elden i detta liv. Och inte bara det. La yamutu fiha wa la yahya. Och där i kommer de varken leva eller dö. De kommer varken leva eller dö i elden. Och det här också, om de dog så skulle det vara en välsignelse för dem. Det skulle vara en lycka för dem. Och de önskar döden. Och därför är deras olycka som störst den dagen då döden slaktas mellan paradiset och helvetet. Och det sägs till dem att khuludun wala maut, evighet utan död. Och då tappar de allt hopp. Och Allah säger till dem ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Yani försvinn där in i elden förnedrade och tala aldrig mer till mig. Aldrig mer. Yani ni får inte ens chansen att säga snälla. Ja, de kommer att be, säger Allah, döda oss, ta våra liv. Men Allah kommer då att svara efter yani otroligt många år, tusentals år. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Yani försvinn förnedrade, tala aldrig mer till mig. Och döden slaktas. Och då tappar de då allt hopp. Och det sägs här, la yamutu fiha wa la yahya. De är varken levande eller döda. Att själen av folket i helvetet går upp mot halsen. Är det som att de håller på att dö? Vilket är ett fruktansvärt tillstånd att vara i. Du är varken fullt levande eller död. Men du är hela tiden på vägen att dö, men du dör inte. De är i ett sånt här fruktansvärt sinnestillstånd. Oavbrutet. La yamutu fiha wa la yahya. Subhanallah. Må Allah skydda oss. Amin. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha man tazakka. Framgång når den som renar sig. Framgång når den som renar sig. Det är den som renar sig från kyrk, orättvisa och dålig karaktär. Genom att då följa vad Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat renar man sig. Vad säger Allah azza wa jal? Wa ya'allimuhum al-kitaba wa al-hikma wa yuzakkihim. Att sändebudet lär dem boken och sunnan och renar dem. Genom att rena sig med vad? Med uppenbarelse. Med kunskap. Så renar man sitt hjärta. Och självklart med att göra goda gärningar, med att göra toba och korrigera sitt inre, så renar man sitt inre. Och Allah nämner här belöningen för de som renar sitt inre. Och han säger då qad aflaha. Att framgång är för de som renar sig. Framgång i detta liv, i kommande liv, är för de som renar sitt inre. Och han nämner Ibn Kathir, yani renar sitt inre, renar sig från dålig karaktär genom att då följa vad Allah har uppenbarat till hans sändebud alayhi salatu wassalam. Och här är en viktig punkt, bröder och systrar. Och det är att man som muslim alltid ska eftersträva att förbättra sin karaktär. Och inte säga att det är så här jag är. Jag har kroppsdebil, jag är arg, jag har svårt att förlåta, jag har hit och dit. Ibland säger folk liknande saker. När man påvisar att de har en brist i sin akhlaq. Och det ska man inte acceptera, man ska inte gilla läget. Utan man ska kämpa med att förbättra sin karaktär. Och bli av med sin dåliga karaktär. Jätteviktigt. Och profeten Al-Azim lovade ett hus i högsta paradiset till den som förbättrar sin karaktär. Så man ska kämpa. Och man ska be Allah att förbättra ens karaktär. Som det nämndes i hadithen. Och Allah väger mig till den bästa karaktär. Endast du väger dig till den goda karaktären. Så man ska alltid eftersträva att förbättra sin karaktär. Och inte gilla läget. Och det gör man ju självklart med kunskap. Eller kunskapen om vad är god karaktär. Hur ska den implementeras? Hur implementerade profeterna den goda karaktären? Och så försöker man att efterleva detta. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala om dessa människor som har fått framgång. Må Allah göra oss från dem. Amin. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ Och åkallar sin herres namn och förrättar bönen. Yani den här personen förrättar sina fem obligatoriska böner som Abdullah ibn Abbas sa. Det är det som är vägen till framgång. Och han säger här ibn Kithir, ber bönen på dess tid. Och söker Allahs välbehag. Ja. Så personen som vill få framgång ska minnas Allah, prisa Allah, göra dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala och be sina fem salat. Det finns ingen framgång för den som lämnat bön. För den personen finns det bara förlust. Det finns bara förlust för den personen. Som det har nämnts i hadithen om domedagen. Att personen som inte ber kommer utan framgång, utan ljus och utan vad? Det tredje. Burhan, utan bevis, utan framgång och utan ljus. Så personen som lämnar bönen har ingen framgång, utan han är den största av förlorare. Bel tu'thirun al-hayat ad-dunya. Och sen säger Allah, en tankeställare till oss alla, att ni föredrar det jordiska livet. Ni föredrar det världsliga livet. Wal-akhiratu khayrun wa abqa. Trots att det slutliga livet, det kommande livet, är bättre och mer varaktigt. Subhanallah. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att många av människor föredrar det världsliga livet. Älskar detta världsliga liv mer än det kommande livet. Och det här är en negativ egenskap. En dålig egenskap. Den troende vet att det kommande livet är bättre än det nuvarande livet. Och han säljer inte sin andel i nästa liv för en kort, bristfällig njutning i detta liv. Detta liv är fullt av brister och det är kort. Det kommer att sluta. Kommande liv har inga brister om du hamnar i Jannah. Och är för evigt. Så hur i hela världen kan man sälja sin plats i det högsta av paradis för en plats i detta låga, världsliga liv? För någonting som snabbt kommer att förgå och försvinna. Och här kanske många nickar på huvudet, men är det inte ett problem som många muslimer har idag? Att de faktiskt ger företräde till dunya framför akhirah. Och jag talar inte här om vad de säger. Att tala enkelt och säga att jag vill till paradiset och hit och dit. Nej, deras agerande. Att de är beredda att lämna bönen på grund av ett arbete. Är inte det här ett bevis på att man har gjort företräde till dunya framför akhirah? Är det inte det? Att man lämnar fastan för att mitt arbete är så påfrestande. Eller man lämnar fastan på grund av en tenta. Eller hit och dit. Man lämnar hijab på grund av karriär. Då har du gett företräde till dunya framför akhirah. Med ditt agerande. Även om du sitter och rabblar motsatsen. Jag tror inte på det. För att det du säger vittnar mot det du säger. Men det du agerar efter, det du gör, är största beviset. Ett annat bevis som de lärde brukar nämna är när det kommer till giftermål. Du går och någon man kommer att fria till någons dotter. Och han är mashallah religiös. Han är miskin. Han har så att det går runt. Och pappa säger nej. Min dotter ska ha det bästa. Och sen kommer Abu Fasib. Som inte ens ber sina salat. Men han kommer med finaste bilen. Han bor i finaste villan. Han har köpt på räntelån. Han har karriär som de säger. Varsågod, välj. Inte min dotter, ta vilken av mina döttrar du vill. Eller hur? Inte det här den sorgliga verkligheten hos många familjer? Att när de kollar på vem är bra, khatib, yani friare till min dotter, det är inte bra mätt med religiösa mått, utan det är med världsliga mått. Och religionen tyvärr, den kommer hos vissa sist. Det är bevis på att man inte prioriterar religionen. Men det kommande livet är bättre. Bättre än allt som finns i detta liv. Och det är bestående. Det här livet är inte bestående. Det kommande livet är det bestående livet. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i sista versen: Inna hadha lafi suhufi al-ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Att detta står sannoliken i de tidigare skrifterna, Abrahams och Moses skrifter. Gärna dessa påminnelser som här nämndes finns i dessa tidigare skrifter som uppenbarades till profeten Musa och profeten Ibrahim alayhi salatu wassalam. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och om någon har en fråga så är det sahla. Ja, det är en ganska djup tafsir, jag vill inte gå in på den, men vissa säger här sulb, mannen, ryggraden, taraib från kvinnan, taraib här under brösten här, att den här väskan blandas då av kvinnans och mannens vätska. Och vissa säger att tafsir att, mannens sulb och mannens taraib, så att det finns två här, två olika tafsir. Allah har طيب دغوا قلت ان شاء الله تعالى بس في نستعليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا رسول الله هذا
هو främst på orsaken det där hadithen som säger att om ditt hopp djuren det skulle inte regnat eller något sånt eller är det hadith eller
det är sahih vad är främst orsaken hadithen nämner om det är samma hadith precis det är hadithen om de fem straffen att om ni håller tillbaka er zakat kommer Allah att hålla tillbaka regnet och om ni inte vore för djuren så skulle Allah inte låta det regna yani Allah har mer rahma mot djuren än vad han har mot dessa syndaktiga människor som är snåla och inte vill ge av sin zakat det är det som menas med hadithen igen.
Vad menar Allah när han säger summun bukmun umyun?
Summun bukmun umyun betyder här inte ordagrant att de är blinda, döva och stumma, utan det betyder att de är som förblindade från sanningen, stumma från att tala med sanning och döva från att höra sanning. Även fast de kan se, höra och tala så är de som.
Det är just en metafor.
Ja, fast de är också blinda. En person som inte ser sanningen framför sig, han är blind. Alltså han är blind för sanningen. Och vad det Allah nämner i surat al-Hajj, Sheikh Najib, den ayan, innaha la ta'ama, la ta'ama, al-absar, walakin,
innaha la ta'ama, walakin
ta'ama. I alla fall att den förblindar inte synen, utan förblindar hjärtat. Den riktiga blindheten är inte att inte kunna se, utan den riktiga och sanna blindheten är att inte se sanningen. Förstår du? Det är då man är blind. Och vad säger Allah? Den här versen, Nahshur yawma al-qiyamah zurqa, kadhalika kunta. Men Allah nämner i Koranen att du kommer återuppstå blind, för du var blind i detta. Inte att han var blind att kunna se, han var blind för sanningen. Förstår du? Så det är det som menas. De hör inte sanningen, talar inte sanningen och ser inte sanningen.
Tack Allah. Exakt. Vad heter det? Du vet på domedagen när Allah kommer kolla en på våra hjärtan. Hur förstår man sig på det där? För Allah kommer ändå döma oss för våra handlingar.
Ja, du kommer dömas för båda. Men det viktigaste är ditt hjärta. Det viktigaste är hjärtat. Och vad som här menas också, vad vi inte nämnde, är att på profetens tid, alltså, fanns det hycklare, eller hur? Och profeten alaihissalam dömde dem inte på vad som finns i deras hjärtan, trots att han visste att de var hycklare. Okay? Han lät dem vara. De dömdes på deras yttre. De behandlades som muslimer, fast de var kuffar. Men Allah kommer på domedagen att döma dem för vad som finns i deras hjärtan. Och inte för deras yani, falska handlingar de gjorde i detta liv. Förstår du? Så det är det som menas. Och samma sak en person som till exempel ber riaen, han ber för att visa upp sig. Allah kommer döma honom, den här bönen, som falsk, icke accepterad på grund av vad? På grund av att han inte hade ikhlas. Hänger du med? Så att det är en kombination av att döma skulle yttra och det inre. Kan man slå ihop bönor på grund av jobbförhållandet? Grunden är att man aldrig ska slå ihop bönor om man inte har en legitim orsak, så att man är resande eller sjuk eller att det regnar. Men vissa lärare säger att om det ibland finns exceptionella situationer så får man slå ihop bönor. Som till exempel att vissa bröder jobbar busschaufförer och de kör buss på vintern till exempel. Där då har Asr Maghrib är på loppet av 2-3 timmar och de har kanske en rast. Och de vet, kan bara be på ändomsplatsen till exempel. En ikhlas, du har inget val den dagen. Du har fått den här rutten, du har den här schemat den dagen. En bismillah, be och horas. Men generellt så ska man försöka be bönor på sin tid, även på jobbet. Men kan man inte på grund av vissa omständigheter, så får man ibland slå ihop bönor. Ibland, ja. På rätt tid, alltså dhuhr på asr-tid eller asr på dhuhr-tid. Och inte dhuhr och asr efter maghrib. Det får man aldrig göra. Och maghrib och isha på dess tid. Ska man göra så utsett om man reciterat Koranen fel i bönen? Nej, det ska man inte. Det ska man inte göra. Jalla, vi avrundar för idag och ses nästa dag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasıl? Ne diyorsun?